Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkomna tillbaka, ni som hängt med sen Arla morgonstund. God morgon till er som just slagit på sändningen. Det här är Börsmorgon, en ytterst intensiv rapportdag. Och tack och lov är jag inte själv i studion.
Nej, det är du inte. Och vi har ju fantastiska gäster med oss också som kommer att ta oss igenom alla rapporter. Men först lite marknadsläge. Wall Street återhämtade sig under Jerome Powells presskonferens igår. Stängde på grönt med visst tech-rally. Små uppgångar har vi sett i Asien under morgonen. Terminen för Stockholmsbörsen visar på en flygande start. Vi har hunnit prata med 8 bolags vd:er hittills, däribland Nordea, ABB, SKF, Evolution och Alfa Laval. Vi har även 3 kvar live här i programmet. Och med oss fortsatt här i studion som jag hintade om, Fredrik Varg, SEB, och Ulf Pettersson, DI. Stort tack för att ni fortsätter vara här.
Vad säger ni om morgonen, hörni? Nej,
det är bra rapporter, överraskande bra tycker jag, så att, och intressanta intervjuer. Så att,
ja, och konstant höjda utdelningar nästan.
Ja, men det är ju en väldigt viktig signal också, för att tro mig på kassaflödet.
Vad tycker du sticker ut mest då, positivt eller negativt?
Nej, men alltså, jag tycker det har varit lite tveksamt hittills in i rapportperioden, men idag är det positivt. Det är starka rapporter och sen gläds jag extra med SKF här, som har kämpat i motvind här i några år, som levererar en riktigt bra rapport och ser bra ut inför framtiden. Lite intressant information här också om Kina här, som SKF levererade, att december var så en tung månad på grund av kraftig covid-sjukskrivningar. Helt
enkelt. Det hade man kanske inte riktigt trott.
Nej, det hade man inte. Samtidigt så tror jag och vi då att just början av året blir ett väldigt starkt år för SKF och ABB och den typen av bolag som nu marscherar in, eller inte marscherar in, man finns redan i Kina, men nu när Kina öppnar upp dem.
Mm. Uffe, vad säger du? Vad tar du med dig hittills från morgonen?
Ja, men, SKF är bra. Jag tror att Rickard Gustafsson tillhör de mest nöjda vd:erna med sin rapport, med tanke på det bakslag som var under Q3 då, med marginalbesvikelse, så kommer de ge in bra både på marginal och på rörelseresultat i bägge delarna, får man säga, både fordon och industri. Så den är bra. Sen så är ju, ABB har ju varit väldigt positiv om hela året. Det är sencykliskt och ligger rätt i de här trenderna med energi och automation. Det att kanske liksom mycket av uppgången redan har skett då. Den organiska året, tillväxten var 2%, vilket är så att säga bättre än vad Atlas och Sandvik och sånt där rapporterade, men det är ändå inte alls vad vi har sett tidigare kvartal. Så vi får se hur marknaden tar emot på den då. Sen så har vi Nordea som höjer utdelningen mer än väntat här, och mer än egentligen deras utdelningspolitik också. Det kanske också kan ge lite ringa på vattnet på börsen.
Kul att du tar upp just Nordea, för där har vi ju intervjuat vd om kvartalet.
Ja, du intervjuade vd först ut i morgonbitti, sådär 10:50, och det är fortsatt starkt från storbank. Nordea redovisar ett räntonetto på 1,64 miljarder euro att jämföra med 1,57, och utdelningen föreslås alltså till 80 öre per aktie, också det högre än väntat. Kreditförluster mindre än analytikerna räknat med på 59 miljoner euro. Och så här lät det från Frank Vang-Jensen i morse.
Quite good momentum during the quarter, although of course, as you say, things have slowed down in most sectors. But actually, the lending and the, you can say, the activity within the hedging of interest rates and FX within the corporate market has been very, very active. So it's a mixed quarter. But we have done well and have gained market share. So all in all, a strong quarter to Nordea.
Hela intervjun finns på vår sajt. Fredrik, du får bli vår bankexpert eftersom att du har mest erfarenhet av oss att jobba inom bank också. Vad säger du om Nordeas rapport?
Nej, men till att börja med, räntenettot flyger över banker generellt sett. Sen tycker jag att Nordea är intressanta. De fortsätter på corporate-sidan, de fortsätter på bolån och så vidare. Och så vidare. Så att de har framtiden framför sig. Sen signalerna kring utdelningar och allting, och det fortsätter, och det är väldigt, väldigt positivt. Och sen tror jag att hela banksektorn är ju ingen som kommer outperforma börsen generellt sett utifrån den aspekten. Men som bolag och bransch är det fantastiskt starkt just nu.
Men vad tänker ni då? För Nordea är ju på någon typ av all time high nivåer igår. Är den här rapporten tillräckligt för att aktien ska fortsätta lyfta?
Jag tror väl generellt sett att hela marknaden behöver ytterligare lite, vad ska jag säga, medicin eller vad ska jag säga, för att gå vidare. Jag tror vi går in i en konsolideringsfas. Det är många bolag som rapporterar här som är på höga nivåer, om man uttrycker det så. Så att visst, det är vissa frågetecken som behöver klaras av. Men samtidigt om vi tittar på bank och vi går igenom den här så kallade lågkonjunkturen samtidigt som bankerna har rekordvinster och många av de här företagen vi lyssnar på idag har ju faktiskt rekordresultat. Det är klart att tänk när vi då gasar in i nästa högkonjunktur, det här kan ju bli betydligt bättre än vad någon tror faktiskt.
Det jag också tycker är spännande med Nordea är att de fortsätter växa på just bolånen. Där har vi ju sett både SEB men också Swedbank tappa lite marginal. Uffe, vad säger du här? Är det förvånande eller kanske lämpligt att Nordea växer här?
Nu är Nordea betydligt mer än Sverige då. Betydligt Sverige är en mindre del av Nordea än vad i övriga banker, så det kan nog ha påverkat eftersom vi har haft en svagare bolånemarknad här då. Men det är ju så att om någon tappar marknadsandelar ska någon ta då, och nu har då Nordea valt att ta marknadsandelar. Det är ju lite speciellt i bank, alltså det är väldigt lätt att ta marknadsandelar, det är bara liksom ta lite mer risk än de andra bankerna. Så det är ju ett spel som man hela tiden måste göra då.
Och nu, har varit så enkelt alltså att ta marknadsandelar?
Ja, faktiskt. Om du erbjuder en lägst bolåneränta så kommer folk ringa dig. Det är inte liksom som att sälja lastbilar eller så, utan det, ja, det kan man också sälja lastbilar med förlust och då får man också marknadsandelar. Så där, men det handlar om att få ihop kalkylen också. Och Nordea har gjort det bra, alltså det är en bra rapport. Räntenettet ökar rejält, men inte lika mycket som för Swedbank i procentuella termer. Utdelningen 9 kronor om vi räknar om det till svenska är också det är bäst, så jag kan mycket väl fortsätta upp och slå nytt all time high idag, men jag tror inte det blir 5%, det blir kanske 1 eller 2% eller något sånt där upp på den här rapporten.
Ska lämna Nordea lite, för det har blivit dags för ytterligare en rapportintervju. Det är specialfastighetsbolaget AAK som redovisar ett rörelseresultat på 778 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det var 20 miljoner lägre än väntat. Nettoomsättningen kom in i linje 13,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet per kilo var 1,36. Det var ett öre lägre än trots att inline får vi väl ändå säga. Volymerna de minskade med 6% till 571 000 ton, även det något sämre. En utdelning på 2,75 föreslås, det är en höjning med 25 öre, ska jag säga, inte procent. VD Johan Westman med oss nu, välkommen till Börsmorgon. I Q3 såg du framför dig en positiv effekt på rörelsekapital och kassaflöde första halvåret, givet just att råvarupriserna började sjunka. Hur har året startat? Bibehåller du den här bilden?
Absolut, och jag tror vi kan nästan gå tillbaks till fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var upp 14% mot föregående år i fasta växelkurser. Så det är ett väldigt starkt kvartal, en stark avslutning på ett starkt år. Och precis som du nämner så gav vi en prognos på att vi borde se ett förbättrat kassaflöde tack vare lägre råmaterialpriser som vi såg redan vid mitten på förra året. Och vi bibehåller att vi tror att det kommer att vara så i första halvåret 2023. Då borde vi se effekten av ett minskande rörelsekapital och med det ett bättre kassaflöde. Men faktum är att vi har sett redan delar av det i det fjärde kvartalet. Vi har ett starkt kassaflöde i fjärde kvartalet. Operativt kassaflöde på ungefär 1 miljard positivt. Så att det kom lite tidigare kanske än vad vi hade förväntat oss.
Samtidigt så har ni en något svagare volymutveckling här under Q4 inom food ingredients och chocolate och confectionery fats jämfört med föregående år. Hur ser ni att det här utvecklar sig framåt? För jag vet ju att i Q3 så minskade era volymer mer än väntat, dels för att ni lämnade Ryssland, även då exklusive Ryssland. Jag tänker, är det så att ni börjar märka av en sjunkande efterfrågan?
Ja, först och främst är det viktigt att komma tillbaka till det du sa. Vi har fortsatt en effekt. Vi har gjort en kontrollerad exit ut i Ryssland. Det har en direkt effekt framför allt på chokladsegmentet. Justerar vi för Ryssland så är faktiskt volymerna upp lite grann 1% i chokladsegmentet. Så att det är väldigt bra, och choklad har varit ner lite grann totalt sett som marknad. Så vi har egentligen en väldigt stark fortfarande utveckling inom choklad och konfektyr. Sen är det då något svagare volymer inom det vi kallar för food ingredients som är brett vad det gäller specialfettlösningar in till olika applikationer för mat. Där har vi också en viss effekt av att vi har lämnat Ryssland när vi tittar på kvartal mot kvartal. Vi jobbar också starkt med att optimera vår portfölj inom framför allt bagerilösningar och mejerilösningar. Så att där har vi satsat på hög värdeförädling. Vi har också ett projekt där vi ska stänga en fabrik och konsolidera verksamheten från tre fabriker in till två. Det har också en negativ effekt på volymerna. Men om du tittar på vårt resultat så är vi trots allt upp 33% mot föregående år och totalt sett så ökar vi också rörelseresultatet per kilo. Så vi stärker våra marginaler och det har varit ett viktigt fokus för oss. Och sen kan vi väl säga, precis som du är inne på, ja, det finns en viss avmattning i industrin totalt sett. Men om du tittar på våra volymer jämfört med det så ligger vi bra till.
Jag hör att ni jobbar aktivt och att ni har gjort mycket här under kvartalet. Men då, om vi blickar in mot 2023, märker du av en liksom en ändrad efterfrågan på era produkter?
Inte någon större dramatik. Man ska komma ihåg hela omvärlden just nu. Det har varit ett turbulent år och vi går in i 2023 med fortsatt hög inflation. Det är höjda räntor. Det är många sektorer i världen som påverkas av det här läget. Men vi levererar till en global livsmedelsindustri. Vi har en bred portfölj med många lösningar till olika segment. Men totalt sett så är den mest stabila och största delen av efterfrågan på våra produkter. Det ligger i globala livsmedelsprodukter och där har vi en affärsmodell och en industri som vi levererar till som håller sig stabil även i turbulenta tider och såväl högkonjunktur som lågkonjunktur så finns det en basefterfrågan på livsmedel. Vi fortsätter att äta. Så att ingen större dramatik även om det så klart påverkar även vissa av de segment eller industrier vi levererar till.
Stort tack Johan Westman för att du fördjupade bilden av ert fjärde kvartal och även blickat lite framåt. Fredrik, AK togs emot väl efter Q3-rapporten. Resultatet var bättre än väntat då. Hur tror du att marknaden reagerar idag?
Jag tror inte det kommer bli någon reaktion direkt. Det är ju en bra, stark rapport. Men som sagt, de har lite problem i Ryssland. Det som inte nämndes här, jag var lite blyg att ställa frågan, men det är ju också att ökad konkurrens från Indonesien som kommer exportera mer palmolja och så vidare. Så att det här bryr väl oss lite grann, så därför så sätter vi en hold på aktien då. Men det är en bra, stark rapport och Johan har gjort ett fantastiskt jobb som VD.
Men vi har ju tiden går så fort, snart är det börsöppning och vi har så otroligt många andra rapporter som vi kanske behöver nämna åtminstone. ABB, SKF, vi har haft Atrium, Elux var stökig.
Ja, Elux, de har en vinstvarning och jämför man med den som kom igår kväll från Whirlpool så det är klart att har ju Electrolux ett jobb att göra med att få upp sin lönsamhet eller till och med komma tillbaka till lönsamhet, för det var det inte det här kvartalet ens om man justerar för engångseffekter då. Det är ett besparingsprogram där som ska slå igenom. Ja, det är så otroligt många rapporter, men
ABB vill vi väl ändå?
Ja, ABB når inte riktigt upp till ska vi säga, orderingång och rörelseresultat och rörelsemarginal mot marknaden, men det är väldigt, väldigt få procents avvikelse. Det är ändå en positiv orderingångstillväxt även det här kvartalet, och det har vi inte sett från Sandvik och Atlas. Så jag tror kanske förväntningarna var lite höga. Det är lite synsökligt och ligger rätt i elektroniktänder och sånt. Tyckte att Björn Rosengren var spännande att lyssna på. Det ska man göra, för han pratade om att man ska börja förvärva igen. De hade förvärvat sex bolag och vi liksom verkligen highlightade det att vi ska börja förvärva. Annars hade det mest varit knoppa av nu, men nu är det liksom förvärvat och sen ska de då lansera ett nytt återköpsprogram. Så det var mycket positiva effekter, men det är klart lite sämre än förväntat kan göra att det, plus att det var all time high igår på aktien kan göra att den backar lite grann möjligtvis, eller åtminstone något sämre än börsen.
Fredrik, nu är det bara sekunder kvar till börsöppning, men är det någonting du vill säga innan vi börjar handla för dagen? Vi har Evolution också för den delen, Indutrade.
Ja, jag tycker det är fyra bolag som är väldigt intressant här. Det är Indutrade, det är Kinnevik, det är SKF här som kommer och sen så ABB då förstås.
Och det var faktiskt allt vi hann med innan börsöppning. Klockan är 9 och vi ska gå till Matilda Svensson som står redo för att ta oss igenom starten på denna handelsdag. Mm.
Ja, Stockholmsbörsen är öppen och öppnar som väntat upp nästan 1%, och bland storbolagen så ser vi SKF i toppen efter deras rapport och ABB i botten efter deras rapport som kom in i linje med förväntningarna. Men man höjer ju samtidigt utdelningen. Vi har fått andra verkstadsjättarrapporter, Alfa Laval och SKF, som båda överträffade förväntningarna och stiger på sina rapporter. Som vi såg, SKF i toppen och de är upp 7% på sin rapport. Electrolux däremot, de rasar 9% efter att rapporten kom in i linje med deras tidigare vinstvarning. Och i tisdag så fick vi också rapport från Electrolux Professional som ändå var betydligt starkare. Spelbolaget Evolution, de är upp 4%. De har redovisat högre resultat än väntat och höjer utdelningen till 2 euro. Nordea var ju tredje storbanken ut och följdes i SEB och Swedbanks fotspår med en stark rapport och lyfter runt 1%. I samma sektor så redovisade Danske Bank ett lägre resultat än väntat och Deutsche Bank ett bättre resultat med en lägre omsättning än vad man hade trott. Men så tillbaka till Sverige där Kinnevik minskade substansvärdet igen och backar 2%. Specialfettbolaget AAK är upp 1% på sin rapport och kontanthanteraren Loomis resultat kom in något lägre än väntat och tappar 1,5%. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisade ett högre förvaltningsresultat än väntat och är upp 0,5%. Bonava däremot rasar tvåsiffrigt då resultatet var klart lägre än man hade trott. Förvärvsbolagen Indutrade, AdTech och AdLife är på plus på sina rapporter och Vitrolife som ni snart ska prata med är upp 8% efter sin rapport idag. Academedia är upp 0,5% trots att resultatet kom in lägre än väntat och Stockholmsbörsen fortsätter att klättra uppåt 1%.
Stort tack för det, Matilda. Ja, Fredrik, vi har ju varit inne på det att det har varit ganska starka rapporter idag. Jag förvånas varje gång givet att vi liksom är i lågkonjunktur, men är det någonting du tycker att man verkligen borde sätta en lykta på här?
Ja, men det tycker jag. Titta på verkstadsbolag som har exponering mot Kina. Vi har en återöppning, även om nu SKF att det gjorde ont i december. Så här kommer vi ha den stora hävstången och sök den typen av bolag. Vi ser Electrolux bli lite straffade här. Konsumtion, bort från konsumtion, in i tung verkstad som har exponering mot Kina, det ska jag säga.
Finns det har du ingen sådär lite oro, eller är det bara för neurotiska journalister över att man just till exempel höjer utdelningarna nu ganska vidlyftigt, även sådana som Ericsson eller Telia som i Telias fall delar ut mer än vad deras kassaflöde ens täcker, för att man just vill signalera att det är ganska bra nu, men sen vet vi inte vad som händer om ett halvår.
Nej, det vet vi inte. En prognos är en prognos och så vidare. Men däremot så blir det så som vi förväntar oss nu med toppad inflation, vi har räntan som går ner och ett bättre andra halvår. Då känns det helt enkelt väldigt, väldigt bra just nu.
Tråkigt nog så får vi säga tack till dig Fredrik för idag. För du ska springa vidare och vi kommer återkomma till börsen självklart innan vi avrundar. Men nu är det dags för en till rapportintervju. Det är Vitrolife, fertilitetsbolaget. Fjärde kvartalet visar ett EBITDA på 273 miljoner, en omsättning på 855 miljoner, organisk tillväxt var 11%. Utdelningen höjs lite från 80 öre till 85. Avgående vd Thomas Axelsson ansluter till oss. God morgon Thomas, hur slutade året för er?
Förlåt?
Hur slutade året för er?
Jättebra, får jag nog säga. Man ska inte ta i allt för mycket, men det har varit ett år som har präglats av en stor förvärv som vi gjorde i slutet på förra året som vi nu har fått ihop. Och vi växer bra organiskt. Vi får upp lönsamheten. Bra kassaflöde. Är nere på en skuldsättningsgrad på bara 1,5 gånger EBITDA nu efter det stora förvärvet. Så att det har varit ett år av mycket jobb tillsammans och bra resultat. Så vi är väldigt nöjda just nu.
Jag har tyvärr inte hunnit se hur EBITDA-marginalen blev. Jag vet bara att den pressades lite i tredje kvartalet, föregående rapport alltså sett till årstakt. Är det fortsatt viss marginalpress eller har kostnaderna peakat?
Kostnaderna har peakat. Vi ligger kvar på en högre kostnadsnivå än självklart jämförelse med förra året. Men de stora kostnadsökningarna har ju varit då, eftersom vi har mycket, mycket verksamhet i USA, har ju varit löneglidningar i USA under det här året. Samt att vi har haft kostnadsökningar på ingående produkter och framförallt då också för våra frakter då, då. Men marginalen är ju bra. Den var proforma förra året på 27,8 och så är den 31,9 just nu. Så att jag känner att det börjar bli en balans på marknaden när det gäller kostnaderna. Så vi förutser inte samma typ av kostnadsbild. Kanske lite viss löneglidning i början på det här året då, då. Men vi har ju också gjort prishöjningar som börjar komma in i Q1 nu då, som ännu inte syns.
Jag har noterat att ni har pratat om att ni väntar er att er marknad ska växa så där 5-10% per år. Och ni har ju vuxit bra mycket mer än det hittills åtminstone. Hur mogen eller omogen är den här marknaden?
Den är mogen i form utav att de terapier som nu finns och att man har kliniker och man har en möjlighet att genomföra IVF i alla länder. Den är omogen på ett sådant sätt, snarare i form av hur många är det som kan få den här behandlingen som de efterfrågar. Och det har ju att göra med kostnaderna och också resultatet i många olika marknader. Så att själva tillväxten finns kvar och det är därför vi är så pass positiva för Vitrolifes kommande tillväxt. Och vi ser ju det i många, många olika länder att marknaden växer ju exceptionellt bra inom IVF jämfört med många andra life science-marknader.
Jag tänker mig också att det lär finnas en ganska stor geografisk spridning här. Vilka är pådrivare och vilka sänker takten?
De som sänker, alltså det är nog inte någon som sänker takten just nu. Det är lite geopolitiska orsaker. Vi ser att det är lite lugnare just nu då, kan vi säga, i Östeuropa. Vi har lite konsekvenser på några marknader. Framförallt är det då Kina, men det är ju tillfälligt. Jag menar, Kina har gått upp och ner och det är världens största marknad då. Så att geografiskt har vi nu en balans mellan de olika områdena som vi inte hade tidigare. Så att jag vill inte säga att det är någon geografisk spridning utan de växer lite olika per kvartal. Den stora skillnaden är ju hur våra kunder bygger upp sin verksamhet. Det vill säga att de köper upp varandra, det sker en konsolidering så att det blir ju färre stora aktörer som då blir globala.
För jag är också nyfiken på just kanske hur konjunkturokänsligt den här nischen som ni är inom life science är. Med den här pressen på hushållens ekonomi som också i och för sig slår väldigt annorlunda beroende på var i världen man befinner sig. Man säger ju att life science är okänsligt för konjunktursvängningar eftersom att folk tyvärr blir sjuka eller behöver behandlingar när som helst. Men jag tänker att fertilitetsbehandlingar kanske något man kan avstå om det blir kraftigt tomt i plånboken.
Det har du nog rätt i. Vi har ju... Det är så himla svårt att liksom dra någon klar slutsats. Vi såg under Q3 i England när det blev lite tuffare där att kunderna sa till oss nej men det, nu går det ner, det blir lite grann lugnare då, då. I USA ser vi ju en nedgång jämfört med de högre siffrorna som har funnits i tillväxt. Men det beror ju på det här vad som kallas uppdämda behovet som fanns då. Nu är det i de flesta länder som så att det är ju medelklassen och upp som gör de här ingreppen. Jag menar, i Sverige har vi då en blandning mellan privat...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och publika då, så det finns ju en annan balans då. Vi har bara sett det egentligen två gånger inom de här sista 20 åren att någon form av finansiell situation har påverkat det. Och det var då i USA 2008-2009 när det blev svårt att använda kreditkort. Så att det finns ju självklart en sån aspekt. Vi har sett till exempel i Tyskland, Polen och lite grann att de har varit lite försiktigare. Tillväxttakten har kommit ner där snarare att den är negativ. Kanske är lite geopolitisk försiktighet där ja, under en tid. Men du kan inte vänta länge som helst. Det finns liksom en tidslinje också som våra kunder är väl medvetna omkring.
Med tanke på det du har berättat om då, Thomas, och att vi fick namn på nya vdn igår eftersom att du är avgående vd. Vad blir viktigt för Bronwyn Brophy att fokusera på framgent, tycker du, med Vitrolife?
Styrelsen har ju när de har rekryterat nu och gått ut med, och vilket jag tycker är jättebra, och vi har ju haft möten här också med ledningen då, att behålla den strategi som finns, Det vill säga att vi ska ju fortsätta att växa in inom olika produktområden. Så det är viktigt för henne att jobba med då. Och sen att fortsätta med strategin att bli starkare på vissa geografiska marknader. Utveckla vår servicesida som är bland annat genetisk testning. Så att det är att hon har kunskapen, och vilket hon har då, och allting att fortsätta på den här strategin och bli en riktigt stark global leverantör inom allt inom fertilitet. Allt inom fertilitet. Det är liksom det grundläggande målet för oss då. Och det är hennes motivation. Alltså jag är jätteglad att det blev bra nu, en kanonkandidat. Jättekul.
Ja, det ska bli intressant att prata med henne framöver alltså när vi säger tack till dig, Thomas Axelsson, avgående vd för Vitrolife, för att du var med i Börsmorgon. Ulf tyckte det var intressant här att han var ganska ärlig med just att nej, den här typen av life science eller vård är kanske inte lika konjunkturkänsligt som vi tänker oss vårdsektorn överlag.
Nej, det är det inte. Alltså, det är ju för de som inte kan få barn så är man beredd att offra ganska mycket andra grejer att göra för att liksom just finansiera en sån här i de fall som man inte får det betalt av det offentliga. Då, så är det ju. Så det, visst är det så. Och de har väl ett mål att växa 20% om året här. Och det gjorde de ju med råge här senast. Det är ju ett bra resultat. De har ju verkligen kommit igång också. Jag tror att Kina nu som öppnas upp efter att ha varit nedstängt i 2 år. Det är klart att det kommer underlätta på den marknaden också. Där finns nog ett uppdämt behov dessutom. Så det, jag tycker det ser bra ut för dem.
Det jag tycker blir lite nyfiken på, för om man ser liksom på 3 månaders grafen så är de ju upp närmare 40% och inklusive dagens uppgång på närmare 7%. Men om man ser just till värderingen på bolaget.
Ja, tittar man på 3 månader så ser den ju upptrissad ut. Skulle du ha dragit ut det där till ett år eller 18 månader sedan, den var ju över 500 spänn ett tag och ner och dippade på 150. Så det var en nedgång på 70% där som visade sig i efterhand då, sett till det resultatet var klart överdriven. Sen var nog 500 kronors nivån också överdriven för ett år sedan då. Det blev lite väl mycket sån här medicinteknik hås på börsen. Då har vi ju sett hur bolagen nu får betala för Geting och AI och lite sånt där AdLife. Men jag tycker att Vitrolife är ju ett jätte, alltså det är ju världsledande på en tillväxt produkt då, och det är intressant. Sen så får vi se om de får ihop det här, för det som Thomas Axelsson lämnar vidare nu till nästa vd här, det är ju ett ganska stort förvärv han gjorde i Italien, och det ska liksom få ihop inte bara en produkt utan bli något en hel kedja här, och det får vi se om man lyckas med då. Det är kanske lite tidigt att lämna, för det är inte så länge sedan de gjorde det här förvärvet.
Det var väl kanske också därför som det blev typ frossa och aktien rasade så mycket när vd sen också skulle avgå. Men lämnar över ska vi göra igen till Nike.
Ja, för det är dags för Börsmorgons sista rapportintervju nu med utbildningsföretaget Academedia. Det handlar om deras andra kvartal i brutna räkenskapsåret 2022-2023. Bolaget redovisar ett lägre justerat rörelseresultat på 203 miljoner kronor. Nettomsättningen den stiger till 4 miljarder. Justerad rörelsemarginal blev 5% mot tidigare 7%. VD Marcus Strömberg, välkommen till sändning, säger jag till dig. Hur skulle du själv vilja summera kvartalet?
Ja, men god morgon, och man kan säga att det är ju ett i grunden stabilt för kvartal, och vi har ju en väldigt god efterfrågan på våra utbildningstjänster, och det är nästan 100 000 elever nu som går på våra skolor. Det som utmanar oss, det är ju arbetslösheten som fortfarande är låg, och det gör ju att vår vuxenutbildning går lite på tomgång i dagsläget. Men nu var ju varslarna 3 gånger upp i januari, och vi står redo att hjälpa till där det behövs. Sen är det också väldigt viktigt att lyfta att man från svensk sida nu satsar på skolan, och vi redovisar ju en skolpengsökning nu för 2023 på bit över 4%, i Norge på 9%, och jag tycker att det lägger också en väldigt bra grund till 2023.
Ni har ju också genomfört en rad besparingar, gjort anpassningar av verksamheten. Vad är det ni gör, och ser du att de här programmen ger önskad effekt?
Nej, men det har gett bra effekt under det kvartalet som vi lägger bakom, och vi har ju framförallt sparat på administration och fortsatt att effektivisera oss. Så vårt uppdrag, det är ju att leverera mer utbildning för varje skattekrona och ha en bättre verksamhet än det offentliga kan ge, och jag tycker att vi gör det på ett väldigt bra sätt. Men som sagt var, efterfrågan den är fortsatt god, och nu så ser vi också en fortsatt god utveckling på våra övriga verksamheter.
Men då ändå, givet den här osäkerheten som vi befinner oss i, ser du fortfarande framöver, jag hör ju att efterfrågan på era tjänster är väldigt god, men ser du att ni kommer vara tillbaka på normala lönsamhetsnivåer 2024?
Alltså, man kan säga att det vi påverkas mest utav nu, det är ju vuxenutbildning och den låga arbetslösheten i Sverige som är bra för Sverige. Men jag tror att vi kommer att gå in i lite tuffare tider. Vår yrkesutbildning går starkt. Så att vi får se när det vänder, att vi förvänder för vuxenutbildningen. Vi är försiktiga framåt, men vi är övertygade om att 2024 så kommer vi vara tillbaka på bra nivåer.
Inflationen har ju påverkat er. Ni har bland annat skjutit på starter i Tyskland. Jag blir nyfiken på hur ni parerar det här, den starka efterfrågan men samtidigt de ökade kostnaderna. Ska vi räkna med ett lite lägre tempo för er när ni tar er in på nya marknader? Eller andra marknader som, kanske jag ska säga.
Som det är nu så omsätter vi ju nästan 1 miljard i Tyskland, och det är ju är fantastiskt att vi nu driver både grundskola, gymnasieskola och förskolor i Tyskland. Och som vi har redovisat så är ju efterfrågan nu 400 000 förskoleplatser. Men med tanke på att det har varit svårt att bygga, det har varit osäkerhet kring energipriserna, så har vi skjutit på en del starter till nästa år. Så pipelinen, den är intakt, men vi behöver göra det lite mer balanserat. Och nu ser vi att det börjar att stabilisera sig. Det finns ju fortfarande osäkerheter, men våran pipeline den är fortsatt stark. Så att Tyskland och vår fortsatta internationella expansion, den kommer att vara viktig. Och man kan ju också lyfta att vi faktiskt nu driver grundskolor, vi driver gymnasieskolor i Tyskland, och vi har också fått mycket frågor på fler projekt i Tyskland. Så det ska bli spännande att se hur det här utvecklas de närmsta åren.
Jag är också nyfiken på er utdelning. I höstas tydliggjorde ni att den ska vara 30% av vinsten. Kan du berätta hur ni har resonerat kring utdelningen nu?
Ja, men det är ju väldigt viktigt att kunna vara tydlig kring vår kapitalallokering, och vi har ju fått mycket frågor kring det under åren, och nu så vill vi tydliggöra hur vi vill använda vårt kapital, och det är klart det är självklart väldigt viktigt för oss att investera i verksamheten, och vi lägger ju bakom oss ett år där vi tror aldrig vi investerat så mycket i våra campus som vi nu skördar framgångar utav. Men jag tänker att man som investerare ska veta vilka förutsättningar man har när man går in och tror och investerar i Academedia. Och det är det vi har tydliggjort nu.
Mm. Har ni tagit hänsyn till vårens avtalsrörelse, eller hur har ni resonerat där?
Ja, men när det gäller vårens avtalsrörelse nu så är det ju fortfarande osäkert, men jag tycker att det viktigaste informationen i den här rapporten, det är ju när vi kommunicerar skolpengen i Sverige för det här året som nu är drygt 4% när vi summerar de beskeden som vi har fått hittills. Så sen får vi följa avtalsrörelsen. Vi tycker det är väldigt bra att lärare lyfts så att lärare får en god ersättning, och vår verksamhet är ju inflationssäker för att det ska spegla kommunens kostnader.
Mm. Jag ber om ursäkt om jag borde ha hunnit läsa mig till det här i rapporten. Styrelsen har ju infört nya nyckeltal, bland annat nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA-resultat på rullande 12 månader, inklusive då den här IFRS-16-effekten. Hur ser er nettoskuld ut?
Alltså det som är anledningen till det här, det är att man får ju ofta frågor på vad är bankskulden och vad är med den nya redovisningen IFRS, och det är ju enkelt uttryckt hyreskontrakten. Och när det gäller våran bankskuld så är den ju idag väldigt låg, det är ungefär en gång i EBITDA, så att vi har ju en väldigt låg nettoskuld om man ser till det gamla sättet att betrakta det här. Men vi tycker också att det har varit väldigt viktigt att upplysa, och det har vi alltid gjort, om att när man driver skola så har man ju långa hyresåtaganden. Och menar när man går in i ett campus så kan det vara 10-årigt hyreskontrakt, en ny förskola kan vara 15 år. Samtidigt så har man ju eleverna kanske för evigt. Så att vi beskriver nettoskulden både utifrån bankfinansieringen och utifrån IFRS. Och jag hoppas att det ska också kunna ge en tydlighet till investerarna.
Jag vill lämna er rapport och rapportsäsongen helt faktiskt lite grann. Det har varit väldigt mycket snack om Humana här i dagarna. Aktien rasade ju efter ett indraget tillstånd från IVO. Det här är väldigt skilt från er verksamhet, jag förstår det. Samtidigt så kan ni ibland klumpas ihop just på grund av den här kopplingen till det offentliga. Så jag blir nyfiken på om du har någon reflektion över myndigheter och övervakning ur ett bredare perspektiv.
Nej, men tar man det här så är det ju klart väldigt viktigt att myndigheterna tar ansvar för kvalitet och granskar det. Och vi tycker att det ska vara tuffa kvalitetskrav och den yttersta konsekvensen ska ju vara att man drar in tillståndet. Men det är ju väldigt viktigt att det förbereds på bra sätt, en kommunikation med företaget och att man också har olika typer av interaktioner innan. Och där tycker jag att Skolinspektionen faktiskt fungerar väl. Det finns ju 3 stycken granskande myndigheter som jag följer, i Finansinspektionen, Skolinspektionen och IVO. Och Skolinspektionen är ju väldigt bra på att göra granskningar, kräva resultat, se till att det följs upp, utdöma viten så att det finns en process att följa. Och det, den yttersta konsekvensen som Skolinspektionen kan göra är att dra ett tillstånd. Det har ju skett på några av de muslimska skolorna, vilket vi tycker har varit bra, och det kanske Skolinspektionen skulle gjort tidigare. När det gäller det som har gjort på IVO här, att göra ett sådant drastiskt beslut med så pass kort tid, det är klart att det väcker frågor hur man har tänkt och hur processen ser ut tidigare. Men jag känner till det för lite, men det är klart att det väcker ju en del frågor hur man har handskats med det här ärendet helt enkelt.
Ja, men det jag var nyfiken på var ju bland annat just hur dialogen har sett ut för er och med de myndigheter som ni har kontakt med. Stort tack Marcus Strömberg för att du var med här i Börsmorgon. Uffe, vi kommer ju kanske lite på sidospår där, men om vi tittar på Academedia, fortsatt stor efterfrågan, fortsatt lite sämre resultat.
Ja, så är det. Och det är ju svårt att få, så att säga, de kostnader som man fått in här omedelbart, så att säga, kommer ju i efterhand då när skolpengen kanske justeras. Och det är klart att man är ju då en inflationsförlorare vad det gäller resultat, och rörelsemarginalen går från 7-5%. Sen stiger ändå aktien idag då en 5% här. Jag har inte sett någon prognos på vad marknaden trodde på det här kvartalet. Det är ju, man har ju brutit räkenskapsår.
Det har faktiskt inte kommit någon, så vitt jag har kunnat se.
Nej, alltså resultatnedgången är ju i linje med tidigare kvartal egentligen. Mm. Så jag tycker jag förstår inte riktigt varför man handlar upp den så som man gör här. Men vi får väl se här, det har ju bara varit öppet en kvart än.
Ja, vi är nyfikna på hur det har varit. Ja, 22-23 minuter har vi faktiskt hållit med än så länge. Ja, tiden går fort och vi vill veta hur det ser ut nu. Det verkar vara lite av ett rally idag. Matilda, berätta hur det ser ut där ute.
Ja, men det är helt rätt. Stockholmsbörsen har ju verkligen fått ett lyft, 1,5%. Så även storbolagslistan, där vi hittar rapporterande SKF, Kinnevik och Alfa Laval och Evolution i toppen bland storbolagen, och i botten rapporterande ABB och Electrolux efter deras rapporter. Sen ser vi också att Nordea är också upp 1% på dagens rapport. Loomis däremot, de tappar 6% efter lägre resultat än väntat. Och Bonava rasar närmare 20% efter en liknande rapport. Förvärvsbolagen Addtech och Addlife är upp 5 respektive nästan 9% efter deras rapporter nu under morgonen. Men utöver dagens rapportskörd så händer ju även lite annat. Bland annat har Catena Medias danska konkurrent Better Collective köpt en aktiepost som motsvarar över 5% av kapitalet i bolaget. Och där ser vi att Catena Media, att båda är upp runt 4% med lite fördröjning på Better Collective. Volvo Cars däremot tappar 0,5%. Då man gör en elbilssatsning i Asien. Och bland dagens rekar så får Husqvarna sänkt långsiktig rekommendation från Handelsbanken till Market Perform och till sälj från Nordea. Och de handlas svagt ner. För getningar är bankerna lite mer oense idag, där Pareto sänker getningen till behåll från köp och Carnegie sänker riktkursen till 260 kronor. Men SEB höjer däremot riktkursen till 286 kronor och vi ser att getningar är upp 3,5%. Swedbank får höjd riktkurs från City till 230 till från 210 kronor. Och Stockholmsbörsen är som sagt fortsatt upp 1,5%.
Tack så mycket för det, Matilda. Ja, vi noterar att det är något av ett Stockholmsbörsrally med tanke på att Frankfurt inte alls är upp lika mycket. Och några då rapporter som Matilda visade och som vi inte har pratat speciellt mycket om eller inte alls, Ulf. Evolution, bland annat.
Ja, upp 6% mest omsatt här. Den var ju nästan precis i linje som förväntat, men jag tror att man är ganska, VD här var ju ganska optimistisk om 2023, pratade om att USA som är en jättemarknad är den som växer bäst egentligen under Q4, det tror jag är.
Jag var väldigt glad över något nytt spel som,
ja, precis, som ska lanseras. Och sen så är ju Evolution också en tillväxtaktie och vi har ett generellt tillväxtrally på börsen idag med tanke på att Nasdaq dog så mycket igår på Fed-beskedet. Så det hjälper nog till att det blir 6% här, en annan börs hade det inte blivit det.
Men för det som jag tycker är spännande just då, givet att de stiger så mycket, för vanligtvis brukar man ju prata om Evolution att de är ganska stabila, det är ganska förutsägbart, så att de måste verkligen sticka iväg i sina rapporter för att aktien ska lyfta. Och samtidigt så upplevde jag i alla fall att det som man har tyckt att man har haft lite problem med tidigare är samma sak som man fortfarande inte levererar på, till exempel liksom RNG och så. Vad tänker du där?
Ja, det har varit, det som har varit väldigt för mycket fokus på har ju varit deras EBITDA-marginal här, och nu då så stack ju inte den ut på något sätt, och dessutom deras prognos framöver mellan 68 och 71 skulle man kunna ta som någon slags osäkerhet då, lite grann att det är ganska stort spann där, men återigen, det är ju en god vinsttillväxt, den har ju kommit ner ganska rejält i värdering också, man får inte glömma det, vinsten är ju upp, är det 35% på hela året, och aktien har ju liksom gått från närmare 2000 ut till 1100-1200, så det är klart att den är inte lika känslig för rapporter som den var för ett år sedan när värderingen var en helt annan.
Men ser du att Evolution har någon möjlighet att komma tillbaka till forna glansdagar?
Det kan det göra, men då tror jag man måste liksom få ta bort lite av den riskpremie som trots allt finns då i oreglerade spel och skatten då. Det är ganska mycket pengar om man går från 6-7% i skatt till 15%. Så får man bort dem ur och de visar den här tillväxten som de gör nu då på 30% och ett bra börsklimat, så kan vi väl närma oss dit. Men jag säger inte att det händer nästa år, och det är många om innan vi är där då.
Det är hela vårt jobb, det är bara att prata om. Men jag vill också nämna Bonava som alltså inte har kommit med rapport idag, men som rasar 18%. Eller har de kommit med rapport?
Jo, de har kommit. Först kom de med nya finansiella mål, att man ska ha en nettoskuldsättning på minst max en gånger här. Och sen så kom det ett resultat också mitt bland de alla andra här, och det sänker aktien då. Aktien är ner 18% nu. Och vinsten landar då på drygt 300 miljoner, förväntat var 500, så den avvikelse på 40% där. Antalet sålda bostäder mer än halveras, går från 1400 till 600 här, så det är ju det är tufft. Och det är så väldigt märkligt, för gårdagens vinnare var liksom JM som gör samma sak egentligen. Jag tyckte JM-reaktionen var kanske väl. Där kom det ju en utdelning då. Här är ju ingen utdelning i Bonava.
Men kanske också är mycket mer blankad än Bonava.
Ja. Ja, så kan det vara. Så var det lite. Och sen så just det, att Bonava slopar sin utdelning. JM överraskar ju positivt genom att öka sin utdelning. Det gör ganska mycket.
Men kan vi säga någonting om utdelningarna? För överlag så höjer man utdelningen mer än väntat, eller så slopar man den helt? Det finns inga mellanting här.
Nej, det finns inga mellanting, utan det.
Jo, i alla fall av all. De var flatt. De rörde inte ett öre.
Ja, nej, det gjorde de inte. Men där förklarar de. Alltså, alla bolagen har ju en slags utdelningspolicy att man ska ligga då mellan typiskt 30-50% av nettovinsten. Och sen så kan man ligga där beroende på. Man vill gärna inte liksom gå under där och hålla den där. Och även så att säga, om det finns vinstpress, så ökar man utdelningsandelen då. För man håller utdelningen absoluta tal oförändrad. Så jag vet inte vad man ska säga. Den som stack ut tycker jag utdelningsmässigt idag, det är väl Nordea då, som höjer från 0,69 sån här eurocent till 0,8. Och det är lite mer än de här 70% av nettovinsten. De skulle egentligen delat ut 0,77, men där är liksom...
Jo, men och Frank Vangen, han var ju inne på att nej, men vi är bara förutsägbara.
Ja, och det är inte mycket, men lite. Jag tyckte mig se ändå liksom 1,10 euro i nettovinst. Och då 70% på det blir 77 då, inte 80. Men, och det kanske är anledningen till att de stiger någon procent idag.
Mm. Och... Med det tänkte jag faktiskt att vi ska lämna rapporterna och Börsmorgon är alldeles strax slut. Men det finns intervjuer kvar kopplat just till rapportsäsongen. Både Bonava och Electrolux är med i Börskoll i eftermiddag. Utöver då rapportsäsongen så kan vi också berätta att Humana som var stort fokus igår stiger 6% på börsen idag. Man har nu överklagat IVOs beslut och begär inhibition att det här beslutet då kopplat till att IVO återkallar bolagets tillstånd. Det här var ju såklart väntat, men just nu är aktien i alla fall upp en 6%. Och vi börjar närma oss punkt för den här morgonen. Rapportmorgon imorgon innehåller bland annat Skanska som är först ut vid 7:50. Och redan 7:45 står bland annat jag här i studion för att ta er igenom rapportmorgonen.
Men för idag så får ni inte heller missa räntebeskedet från ECB klockan 14:15 som även där Börskoll följer upp när vi väl drar igång. Nu önskar vi en trevlig handelsdag. Lycka till där ute.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.